och sockerbitar ungefär. Men nalta platt.
Gåvan, en novell av Stina Stor i uppläsning av Elinor Lindgren.
Och hon hade hela sin bestämda tyngd i ett genomskinligt fodral. Ett pyttelitet, lite tjockt kuvert av plast som passade henne precis.
En lyssnarfavorit ur novellarkivet om en flicka, en familjesönderfall och en speciell present.
Och i andra änden satt väl den där öglan som gick att vippa fram och tillbaka. Sån var hon, guldtackan min.
Novellen i P1 hör du när du vill i appen Sveriges Radio Play. Och hjärtmarkera gärna avsnittet i appen så får du reda på när en ny novell finns att lyssna till.
Det verkar vara inne att plantera träd i städer. Mer om det i förmiddag med Jack Lantz efter nyheterna. Klockan har nu blivit 4.
Klockan är 4, här är Ekot. Antalet bostäder som är till salu i Skellefteå har ökat dramatiskt efter Northvolts konkurs. Alexander Simonsson är mäklare i kommunen.
Det har aldrig funnits så här mycket bostäder ute till salu i Skellefteå kommun som det gör idag. Det är någonting som jag har sett stegrande under några år här. Tidigare högmarknad kanske man låg på 180 objekt till salu. Idag ligger vi på 505 objekt till salu och jag vet att det kommer fler ut till salu.
Ja, det är många som vill sälja sina bostäder i Skellefteå just nu. Flera tusen personer har sagts upp från batteritillverkaren Northvolts fabrik det senaste året. Och många tvingas lämna kommunen i jakt på nytt jobb. Det har gjort att priset på framförallt bostadsrätter har sjunkit rejält. Jämför man priserna i april 2022, då de låg som högst, med årets april, så har kvadratmeterpriset på bostadsrätter i Skellefteå minskat med en tredjedel.
Men ni får sälja de bostäder som ändå kommer ut?
Ja, det som man kan se är att generellt så tar det lite längre tid att sälja än vad det gjort tidigare år. Och sen så kanske man inte får samma priser som man fick på toppen i början av 2022. Men oavsett om priserna går upp eller ner så finns det alltid någon som kan göra bra affärer.
Reporter Erika Sundén. En person har förts till sjukhus med ambulanshelikopter efter en fyrhjulingsolycka i Överkalix strax utanför Lomträsk igår kväll. Tidningen NSD skriver att fyrhjulingen körde av vägen och det är oklart hur svårt skadad personen är. I USA lyckades SpaceX skjuta ut farkosten Starship i rymden i natt, men efter en halvtimme hade de förlorat kontrollen över farkosten, det rapporterar Reuters. I de två senaste försöken har farkosten exploderat kort efter start. Det här var Ekot klockan 4 i studion, Sofia Sofroniado.
P1, Sveriges Radio.
Träd i stad, det verkar vara riktigt inne just nu. Hur kommer det sig? Det frågar sig Jack Lantz alldeles strax i det förmiddagsprogram som vi återutsänder om en halv minut.
Hej, jag heter Pernilla Wadebäck och är reporter i nya podden Brottsutredarna.
Ungefär här möter jag då rånarna när de kommer in. Pistolen, att hand mot huvud, nacke och så pistol.
Brottsutredarna finns i appen Sveriges Radio Play och vi släpper nytt avsnitt varje måndag klockan 6 på morgonen. Välkommen att lyssna på Brottsutredarna.
Och nu 3 minuter över 4 på natten, en återutsändning av förmiddag med Jack Lantz, alltså från gårdags förmiddagen.
Flera svenska städer storsatsar just nu på att plantera träd. Kommunerna rustar med fler träd för att klara värmeböljor och torka i och med klimatförändringarna. Men trots allt det så minskar ändå antalet träd i städerna. Varför behöver vi träd i stan? Vad gör vi när de svenska träden inte längre klarar värmen? Och vad kan vi lära oss av Malmö som förlorade alla sina almar under 80- och 90-talet? Ni lyssnar på förmiddag med mig, Jack Lantz. Med mig här i studion i Malmö har jag två trädentusiaster. Det är Patrik Bellan som är trädspecialist vid Malmö stad. Hej!
Hallå där!
Och så har jag också Johan Östberg, docent vid Sveriges lantbruksuniversitet. Hejsan!
Hejsan!
Vilket är ert favoritträd? Om jag börjar med dig, Patrik.
Jag har nog ingen individ som är mitt favoritträd, utan det är snarare ett släkte. Jag är väldigt förtjust i släktet tall, alltså släktet pinus, som innefattar över 100 olika arter.
Vad är det som är så bra med tall?
De är väldigt, väldigt resilienta, väldigt plastiska. Man hittar dem oftast förskjutna till de platser på jorden som inget annat vill växa på. Det är liksom precis vid strandkanten eller längst uppe på bergstopparna. Och där står de och bara accepterar och växer på sakta men säkert.
De gillar du, Johan Östberg. Vilket är ditt favoritträd?
Ja, men jag väljer i så fall en individ för att lite kontra Patrik här. Så att min individ är en lind, en gammal, gammal lind, troligen flera hundra år gammal, som jag brukar besöka när jag är hemma hos mina föräldrar i Småland. Och den här linden den har tidigare hamlats och sen så har den då börjat lägga sig ner och sen så har den också börjat skjuta nya skott. Så att den har egentligen föryngrat sig själv som fågel Fenix.
Vad känner du när du ser den där föryngrade linden?
Ja, men det är det som jag tycker är så kul och intressant med träd, att det kan väcka många olika känslor. När jag var barn så var det ju den perfekta lekplatsen. Det var ju lite rutschkana och vi kunde rida på den. Sen allt eftersom så har jag ju börjat koppla det här med till kulturhistorien, att här har vi en gammal ängsmiljö som tidigare då var hävdad på ett helt annat sätt. Och att man då hamlade och jobbade med detta som en djurfoder.
Ni jobbar båda två med träd i staden. Varför ska vi ha träd inne i stan? Johan?
Ja, det är ganska stor skillnad mellan just stadsträden och träden som är i de rurala områdena. Som jag nämnde tidigare, det här rurala, där har vi mer för produktion av olika skäl. När det gäller i städer så är det ju mera en funktion, och där kan ju funktionen vara många olika delar. Sociala värden, kulturhistoriska värden, biologiska värden, men också de här viktiga ekosystemtjänsterna. Att minska temperaturtopparna, minska mängden dagvatten, minska mängden luftförorening och faktiskt göra oss mer psykiskt och fysiskt friska.
Allt det där kanske träden göra?
Ja,
hur då?
Precis. Det är det som är så häftigt med dem. Ja, det är många olika funktioner, men om man ska klumpa ihop det till det bland det viktigaste så är det blad- eller barrvolymen. Ju större träden är, ju mer utav de här ekosystemtjänsterna ger dem. Mm.
Du, Patrik Bellan, du jobbar rent praktiskt med detta här i Malmö. Och vi ska strax höra liksom mer om hur hela Sverige planterar träd just nu, men Hur jobbar du här i Malmö med att få fler träd?
Ja, men i Malmö så har man den fantastiska möjligheten att arbeta både väldigt övergripande och strategiskt när det kommer till att förbättra grönstrukturen i staden, och framförallt då när det gäller att addera mer träd. Men också att kunna zooma ner och arbeta i minsta detalj med vilket träd på vilken plats. Och jag tror att det är väldigt viktigt när man arbetar på en yta som Malmö, just att både förstå helheten och dess delar och hela tiden zooma ut och zooma in.
Mm-hmm. Hur gör du det?
Ja, nej, men exempelvis så tittar man ju då på hur ser Malmös grönstruktur ut, och sen så kanske man kan bryta ner det till, ja, men hur ser fördelningen av trädarter ut inom en del i Malmö, säg Mullvången till exempel eller Ribersborg eller vad det skulle vara, och sedan då, okej, hur gör vi det mer resilient genom att helt enkelt och se till att det inte finns för mycket av en och samma art till exempel, och att se till att de träden som faktiskt planteras där klarar av både dagens förutsättningar men också morgondagens förutsättningar.
Ja, men det här är ju någonting som ni har jobbat med länge i Malmö, att få fler olika typer av träd och nya arter. Hur började det där arbetet?
Ja, men som mycket annat så är det ju en katastrof mer eller mindre, och i Malmö så var det ju framförallt almsjukan som på 80-talet drabbade Malmö hårt. Innan dess hade man liksom inte haft en tanke på att sprida risker eller att arbeta med diversitet i staden. Så vi hade väldigt, väldigt mycket alm, och anledningen till att vi hade väldigt mycket alm var att den fungerar i alla lägen. Den var väldigt, väldigt tålig, både i parken, i den friska och svala parkrummet, men också i det hårdgjorda, varma och mer utmanande urbana klimatet. Så alm fanns överallt, och när då det kommer en skadegörare som var så framgångsrik som almsjukan, så drabbades väldigt mycket av Malmös trädbestånd.
Hur såg Malmö ut efter att alla de här träden dött?
Ja, tomt. Ja, men man får nästan tänka, det var ju nästan en fjärdedel av Malmös alla stadsträd som drabbades och försvann. Och de stadsträden kan ju ha varit över 100 år gamla när de väl föll bort. Och det tar ju 100 år att ersätta ett 100 år gammalt träd, så vi har ju ännu inte kunnat liksom bygga upp den grönstrukturen som en gång fanns i staden.
Mm. Men hur jobbar ni sen dess då, sen katastrofen?
Ja, nej, men det har ju varit framförallt att inte lägga alla ägg i en och samma korg, utan att försöka hela tiden sprida riskerna både på makronivå, alltså titta på hela Malmö då, men även i dess delar, så att det inte finns allt för snedfördelningar i den lilla delen, och hela tiden då zooma ut och zooma in och försöka jobba med diversitet. Vi har haft en tumregel som vi har försökt arbeta efter, som heter 10-20-30 regeln, där vi inte har mer än 10% av en och samma art, inte mer än 20% ur ett och samma släkte och inte mer än 30% ur en och samma familj. Och det blir liksom ett litet verktyg att faktiskt kunna analysera att man har arbetat med diversitet i det stora men även i det lilla.
Vi ska återkomma till 330-300 tänkte jag. Men en sak som ni jobbar med här i Malmö, det är att hitta exotiska träd.
Mm.
Och ta hit dem.
Ja, precis. 10, 20, 30 och 330, 300 är två helt olika saker. Ja, men vi kan återkomma till 330, 300 om du vill det.
Nej. Bra, då har jag lärt mig det också. Men exotiska träd, vad är det ni håller på med?
Ja, nej, men vi... Malmös hårdgjorda urbana miljöer speglar inte Sveriges landsbygd eller Sveriges naturmiljöer på något sätt. Så det är lite befängt för oss att förutsätta att vi ska kunna odla svenska växter i den här miljön som egentligen mest överensstämmer med en rumänsk steppäng eller den sydsluttningen på en kinesisk bergstopp. Liksom. Så därför så har vi försökt att då förstå vad staden innebär, stadens olika miljöer, vad de innebär, och sedan hitta växter som överensstämmer med den typen av miljö.
Du talade om hårdjord till exempel.
Ja,
vad
precis.
Är det?
Förlåt. Det är ju ett branschuttryck kanske, men det är staden, stenstaden helt enkelt. Om man tänker sig gatan här utanför så är det ju stenfasader, det är asfalt på gatorna och vi leder bort allt dagvatten. Så det blir ju långt ifrån en frisk lundmiljö till exempel. Och då behöver vi liksom hitta en naturmiljö som överensstämmer med den här urbana ravinen och välja de växterna som växer där naturligt för att de ska ha mer framgångsrika i stadsrummet.
Vad kan det bli för växter då?
Det kan bli turkiska ekar eller kejsarträd från Kina. Det kan vara korstörnen från Nordamerika till exempel.
Hur gör du för att leta fram de här träden?
Ja, det är ju en del av en stor kedja. Det är ju inte så att vi åker ut i naturen. Det gör vi ju också, men vi åker inte ut i naturen och samlar de här fröna, utan det här måste ju finnas en produktion på. Så vi testar ju i liten skala. Vi tittar ju på vad andra städer som har ett mer utmanande klimat, ett klimat som Malmö kanske imorgon får uppleva, och tittar på vad de har som fungerar framgångsrikt. Till exempel, vi tittar mycket på forskningen som kommer från Sveriges lantbruksuniversitet. Och sedan så testar vi i liten skala, utvärderar, och ser vi att det fungerar så utökar vi. Så det är ett långsiktigt arbete.
Vad har ni stött på för svårigheter när ni introducerar de här nya arterna i Malmö?
Bra fråga. Vi har väl inte egentligen stött på några svårigheter. Svårigheterna kan exempelvis vara då att man får... Alltså ska man bygga för morgondagens klimat, men idag, i och med att vi vill ha de här träden stora om 50 år, så behöver de ju överleva dagens klimat likväl som morgondagens klimat. Så ibland kan det ju vara svårigheter med härdighet, alltså att man kanske inte klarar den svenska vintern om det kommer en skarp vinter. Även om Malmö är ju väldigt förskonad kyla på det sättet, så kan det ju där vara ett bekymmer. Men det handlar hela tiden om att förstå mikroståndorten eller mikroklimatet. Sydsidan på ett hus är annat än nordsidan på samma hus. Och då genom att förstå den de små skillnaderna så kan man också bygga mer framgångsrikt. Men när vi inte har, det får vara lite trial and error helt enkelt.
Mm. Det har gjorts lite studier på det här arbetet. En studie från 2021 från Malmös parker, den visade till exempel att de här inhemska träden, alltså de gamla svenska träden, de har mycket fler insekter än de nya utländska. Vad tänker du kring det?
Ja, men det är ju jätteviktigt att ha det med sig. Men märk väl att nu pratar du om svenska parker och jag pratar om det hårdgjorda stadsrummet, vilket är två helt olika typer av miljöer.
Mm. Ja, hur skiljer det sig?
Ja, men det är mycket torrare, mycket varmare, mycket mer utmanande att stå på Stortorget jämfört med att stå i Kungsparken. Och jag tror att vi i framtiden behöver sluta prata om Malmös träd eller vilken stad som helst träd, utan istället bryta ner det i olika delar. Så när vi arbetar i det hårdgjorda stadsrummet, då handlar det mer om de ekosystemtjänsterna som Johan precis nämnde, alltså att vi behöver skugga, vi behöver mycket massa och då måste vi se till att träden växer, medan då det blir betydligt mycket viktigare att sörja för att insekter, fåglar och annat djurliv kan fungera i den mer förlåtande parkmarken och där ha mer svenska växter. Så studien du nämner nu och många av de studierna, de är gjorda i parkmiljö. Och ännu värre, ibland så jämför man då inhemska växter i parkmiljö med exotiska växter i en hårdgjord miljö. Men en viktig sista grej att ha med sig, det är att vi kan liksom inte bara ha träden som den enda meningsbäraren i den här frågan, utan vi måste titta på andra strukturer i staden också när det kommer till att ta hand om insekter. Oklippta gräsmattor och ängar och den typen av strukturer är minst lika viktiga som att bara ha svenska träd helt enkelt.
Mm. Så du tror alltså att i framtida Malmö så kommer vi se svenska trädarter i parkerna, men inne i stan, på alléer, i gathörn och så vidare, där kommer det vara kinesiska kejsarträd?
Ja, men till exempel. Ja, men absolut. Det är inte, jag tror inte det, utan det är ett måste för att vi ska kunna ha träd i framtida Malmö också.
Johan Östberg, vad tänker du om detta?
Jo, men om man nu lyfter lite perspektivet ifrån Malmö och ser hur går egentligen diskussionen runt om i Europa och Nordamerika och egentligen i världen, så har vi ju hela tiden det här med ska vi plantera inhemskt eller exotiskt, att det blir den här eller-delen. Men som Patrik är inne på, vi måste tänka och. Du nämnde tidigare, eller ni pratade om det här med almsjukan och hur otroligt många träd som Malmö förlorade på grund av den. Det var ju många och är fortfarande många organismer som är helt beroende av almen. Men almen finns ju inte. Ja, men hur ska vi då kunna jobba? Och det kanske är så att många av de exotiska trädslagen, de kommer inte kunna ge lika många habitat och inte boplats då till lika många organismer. Så därför får man kanske tänka att man planterar 2 eller 3 eller 4 stycken olika exoter för att liksom hitta de här olika nischerna som organismerna behöver.
Säger Johan Östberg. Patrik Bellan hör vi också. Och det här är förmiddag i P1 där vi pratar om stadsträd. Och det är inte bara i Malmö som det planteras träd just nu. I många städer här i Sverige pågår liknande initiativ och tidigare år så avslutades ett projekt för att samordna nordiska städer och utvärdera metoder för att öka antalet träd. En av de som jobbade med det var du, Johan Östberg, som är docent på Sveriges lantbruksuniversitet och också delägare i Trädkontoret. Varför är det så många som vill plantera träd just nu?
Ja, det är en mycket bra fråga och det finns ju inte liksom ett enda svar på det, utan det är ju snarare att många olika aspekter har sammanfallit just nu. Vi har pratat om det här med trädsjukdomar innan, det är ju en del av det. Vi har då förlorat mycket träd. Samtidigt ser vi klimatförändringarna som gör att vi har ett större behov av skugga, av dagvattenhantering och sånt. 2018 sommaren, där svenskarna började ringa in till kommunen och säga vi vill ha mer skugga. Det har ju nästan till aldrig hänt innan. Och sen så får vi också mycket, mycket mer forskning. Vi har exempelvis läkare som har då kommit över och börjat jobba mer med gröna frågor och undersöker hur kommer egentligen hjärnan att påverkas, eller hur påverkas hjärnan av att vara i olika typer av miljöer. Och där ser vi gång på gång fler och fler studier att träd är viktiga för den mentala, fysiska, psykiska hälsan. Så allt det här liksom sammanfaller och då får vi den här drivkraften.
Mm. Så du menar alltså att det är inte bara klimatförändringarna, utan det är även en ny insikt i hur vi fungerar mentalt som gör det här?
Absolut. Det finns, jag tror det är 4 olika stora EU-projekt just nu som involverar många olika länder, massvis med olika forskare som jobbar med just psykisk hälsa och träd.
Vad är det då med träd som gör att man kan må bättre?
Ja, det är ju det som vi försöker faktiskt komma på. För att man ser ju att, men inte exakt varför. Det finns ju vissa teorier som säger att om det är så att vi då ser bladens rörelse, att det är faktiskt en lugnande del, för det är det som, om man säger, vår ursprung, att vi har ändå varit i gröna naturliga miljöer, och då blir det ett lugn. Då behöver inte hjärnan hela tiden vara på helspänn. Om man då jämför med en stadsmiljö där vi har bussarna, det kanske är en ambulans, det kan ju vara massa grejer som påverkar oss, och sen ringer telefonen också. Och det slipper vi ju om det är så att vi är i en grön yta, att vi ser den här lugnande gröna nyansen.
Jag rörde ihop det lite tidigare här och pratade om 10, 20, 30, 30, 300. Det finns lite olika modeller, men 330, 300, det är i alla fall en modell som ni har jobbat med i ert projekt, Yggdrasil-projektet. Kan du förklara, vad är det där?
Absolut, och jag tycker det faktiskt var en jättebra övergång att du rörde till det, för att de där hör lite ihop. Så 330-100, inspirationer från det kommer från 10-20-30. Så det är fullt naturligt. Och 10-20-30-regeln, det har vi redan fått förklarat. När det gäller 330-100 så är det från en nederländsk forskare med ett busenkelt namn, det heter Sesse Konijnendijk. Och han blev lite instängd under pandemin som många andra och började läsa på jättemycket vad gäller vetenskapliga studier. Och då såg han att när det gällde 30% trädtäckning, om vi nu tänker att vi flyger över en stad och sen ser vi hur mycket egentligen är täckt med träd. Om det är så vi når 30% eller över, då börjar mycket av de här positiva aspekterna verkligen slå in. Människor bor mycket bättre, vi minskar dagvattnet, vi minskar luftföroreningar, minskar temperaturer. Sen från WHO och andra organisationer så har det tidigare funnits många studier som säger det här med 300, alltså att vi ska ha maximalt 300 meters gångväg till närmsta grönyta av högre kvalitet. Och det är gångväg och ingenting annat. Och sen behövde han ju en till siffra för att få 330-100, och då är det från Frederiksbergs kommun i Köpenhamn. Och de hade jobbat med det här med närheten, att man då ska kunna se ett träd, var det i deras fall, ifrån sitt hus. Och det passade ju inte in med netta, så att då la han till en trea där istället. Och det är den här närheten som jag pratade om, att ser du bladens rörelse? Och då, om vi slår ihop de här, så blir det 330-100. Alltså att om vi ska må riktigt bra och få en stad som är bra för människor, så ska vi kunna se 3 träd från vårt hus eller där vi jobbar. Man ska ha minst 30% trädtäckning där man bor och där man jobbar. Och det ska vara maximalt 300 meters gångväg till ett grönområde av högre kvalitet.
Hur bra är svenska städer på att uppfylla det här då?
Ja, det beror ju på var vi är i staden. Om det är så att vi är i de centrala delarna av städerna, så är det generellt sett ganska dåligt. Vi har gamla stadsbyggnader som inte riktigt möjliggör träd. Vi måste tänka om det, precis som Malmö bör göra också. Men om det är så att vi är mer i ytterkanten av städerna, så är de generellt sett riktigt bra.
Mm-hmm. Generellt, om man jämför med andra europeiska städer till exempel, hur står sig de svenska städerna?
Ja, om vi nu pratar om ett skandinaviskt eller nordiskt perspektiv, för det var ju Norden som vi jobbade med det här Yggdrasil-projektet, då var ju ändå Sverige helt okej. Om man nu säger att Finland, det var ju topp, det var nästan till varenda stad så var det perfekt uppfyllnad. Norge också bra, Sverige också bra, där liksom mellantinget. Sen så om vi nu tar Danmark, betydligt sämre, där har vi mycket mer jordbruk, mycket mer åkermark runt omkring. Island och Färöarna gick inte heller så jättebra för.
Mm, men det kanske man kan förstå.
Ja.
Med tanke på klimatet där. Men enligt en granskning som Sveriges Radios Ekot gjorde i höstas, så är det trots att det planteras så mycket träd just nu, så är det trots det så att grönområden i snabbtakt försvinner i svenska städer. Hur kommer sig det här?
Ja, omgången så är det ju de här intressekonflikterna som kommer in. Att vi har VA-verken som behöver dra nya ledningar. Vi har infrastruktur i form av vägar. Man har en bostadsbrist, eller haft i alla fall på många håll. Och då vill man ju ta och förtäta på olika sätt. Sen har vi ju också vissa städer som är mer jordbruksområden, som Malmö exempelvis. Att då vill man ju inte bygga ut på åkermarken, utan då tar man ju ut av grönytorna som finns innanför stadsbilden. Och jag skrev en debattartikel för ganska många år sedan nu, där vi sa att grönområden utan innan ett namn är ett hett villebråd. Och mycket så är det nog att man kommer nog inte gå in och ta av sig Pildansparken eller Kungsparken och sånt som är centrala delar av Malmö. Men den där lilla grönområdet, den där lilla gröningen som inte har ett namn, som har kanske bara ett buskage och lite vilda träd, det kanske man går in och tar istället. Och där ser vi också vad gäller bostadsbolag att ja, men här har vi stora grönytor, där passar ju att sätta dit ett hus.
Du känner igen det här, Patrik?
Absolut, det är inte så att vi liksom, det naggas i kanterna. Det är oftast det görs när vi förtätar. I och med rådande förtätningsideal och vi ska bygga in något, så blir det ju att mellanrummen blir allt mycket mer eftertraktade. Och då blir det ju att det oftast är de små grönytorna som inte har ett namn som drabbas. Det är ju Ett typexempel är att en detaljplan där vi har en väldigt liten park men ett stort grönområde, och den ska förtätas, då blir parken större men grönområdet blir mindre, och så kan det då se ut som att man har fått mer park men egentligen så har grönytan till total yta minskat.
Ja, och även i Malmö så minskar grönytorna enligt Ekots granskning. Ja, hur får jag ihop det här? Ni säger båda att Malmö är så bra och jobbar så bra med att plantera träd och ha en biologisk mångfald vad gäller träden, och ändå minska grönytorna. Hur kan det gå både fram och tillbaka samtidigt?
Ja, nej, men dels så är det ju ganska nytt det här. Alltså, Malmö har ju arbetat väldigt aktivt med att plantera träd, absolut. Men det finns en skillnad i kvantitet och kvalitet. Och just när det kommer till att mäta andel grönyta eller mäta trädkronsträckning, som är de här 30% som Johan nämnde, det är någonting som är väldigt nytt. Och när vi bygger i staden de detaljplanerna som nu håller på att exploateras och byggas, som kan vara 5, 10, 15, nästan 20 år gamla, så det tar lång tid att liksom vända en sådan trend. Sedan är frågan om den någonsin kommer kunna vändas helt och hållet, eller om vi behöver titta på grönstrukturer på andra platser. Men
ja. Hur då på andra platser?
Ja, säg det. Vi har en stadsbyggnadsdirektör i Malmö som pratar om att vi kommer behöva använda tak och väggar på ett helt annat sätt än vad vi har gjort tidigare kanske. Att se att vi får grönstrukturer även på de platserna för att komplettera det som kanske saknas i mellanrummen i staden. Mm. Alltså längs gator och på torg.
Ni pratade om förtätningen här. Mm. Att det är liksom att olika intressen står mot varandra. Att vi vill ha grönytor men vi vill också ha fler bostäder. Mm. Hur får man ihop den här ekvationen?
Det är en jättesvår ekvation att få ihop. Just när det kommer till andel grönyta kopplat till bostäder, så finns det ändå en grön modell som Malmö och många andra svenska städer har arbetat med, och där man ändå ska ha en nära tillgång till en park av en viss storlek. Så, där. Så det kommer alltid byggas parker när även det liksom kavlas ut nya städer, plus att de befintliga grönstrukturerna höjs i kvalitet. Men ja, det finns ju också ett maximi yta att bygga på, helt enkelt. Så ja, det får framtiden utröd.
Ja, ja. Johan?
Ja, men jag tänker ju också att det krävs att man börjar tänka om. Att många gånger har det varit så att träd och grönytor, det har varit pyntet. Det är någonting som vi använder för dekoration. Vi ser ju nu med forskningen och vi ser med klimatförändringen att det är faktiskt en funktion som vi är ute efter. Och då behöver man titta över och säga, men när det gäller de här vägarna, hur ska vi egentligen bygga det så att vi får in mer träd och grönytor? Och det kanske är startskottet, och sen får man ta och designa efter det. När det gäller VA-delen också, träd och grönytor är ju fantastiska på att faktiskt minska mängden dagvatten, alltså regnvatten som VA behöver ta hand om. Vi kanske ska designa från det istället för att då säga att vi måste ha de konventionella ledningarna. När vi jobbar med skolor och förskolor, de här grusplanerna som är på många ställen, är det egentligen den bästa miljön för barnen? Eller ska vi ta och faktiskt inkorporera träd och grönytor på ett helt annat sätt? Många gånger så ser vi det i undersökningar att de mest hårdgjorda, de mest varma platserna i en stad, det är skolgårdar och det är parkeringar. Det är inte okej, och framförallt inte med det framtida klimatet.
Mm. Det låter som att ni här, att ni vill föra fram någon slags budskap här, och hur upplever ni att det tas emot av de som sen beslutar Patrik?
Det är en utmaning, för man måste ju väga alla de här olika funktionerna mot varandra. Alltså och ofta så blir det ju att det kanske ställs, gröna frågor ställs mot varandra. Vi vill ha mer träd, vi vill ha mer grönstruktur, men vi vill också ha nya cykelbanor. Bussen ska fram, vilket kräver en helt annan typ av infrastruktur vad gäller mobilitet. Även om det är en grön mobilitet, så är det ju... det ställs mot träden och grönstrukturen som kanske stod där tidigare. Så där har vi en utmaning. Men framförallt så tror jag också att vi kan inte bara förlita oss på att kommunen ska lösa alla stadens problem. Alltså 2/3 av staden är privat. Och vi har också, när vi diskuterar naggas i kanterna, så ser vi ju liksom på att användningen av trädgårdar och privata utrymmen förändras. Och det är då till fördel för annat än just träd. Mm.
Säger Patrik Belanda här i förmiddag i P1. Vi befinner oss just nu i Malmö och ni är båda två boende här i området. Har ni någon favoritgrön yta här i Malmö? Johan?
Jag tar ju nog det här lite självklara valet på något vis, och det är ju Pildansparken. Den här fantastiska parken som erbjuder så pass mycket för besökare. Att vi har det kulturella, det finns det sociala, det finns... biologisk mångfald, massvis med olika typer av fladdermöss faktiskt där. Och också motion. Så att det är en park som jag brukar gå till och som ger mig lugn. Mm.
Patrik, har du någon favorit?
Ja, för mig står det nog mellan Citadelsvägen eller Citadelskajen som ligger precis vid Centralen och kvarteret Cementen som ligger nere vid Limhamn. Båda två är väldigt, väldigt urbana platser som är ganska hemska att vara på. Men sedan så har man kunnat arbeta med grönska på ett sådant strategiskt och smakfullt sätt, så att man har liksom kunnat förmildra de omständigheterna för människan, så att det faktiskt blir en grön oas i en väldigt hårdgjord stadsmiljö. Det tycker jag är Malmö i ett nötskal.
På vilket sätt var de hemska?
Det är, som vi pratade om, de här urbana canyons, vad heter det?
Raviner kanske.
Ravinerna, precis. Och här har vi då vatten som förstärker solljuset. Det är vindar, det är en hårdgjord stadsmiljö med gatsten och cement och så vidare. Så att det blir väldigt, väldigt varmt och väldigt utmanande. Både för människor men också för växterna. Men så har man valt då rätt växter för de här platserna som har gjort att de kan trivas i det här väldigt varma och också då skapa mer bekväma och svala miljöer för människorna att vistas där.
Mm. När man angjorde de här parkerna, här har vi ett äldre exempel, Pildammsparken, och nyare exempel. Vad finns det, tänker ni, för förutsättningar för den här typen av satsningar i framtiden när man har den här konflikten som ni berättade om mellan förtätning och grön yta? Vad tror du, Patrik? Kommer vi se fler sådana här anläggda?
Det tror jag absolut att det kommer göra. Både större parker men även mindre grönstrukturer. Vad jag tror är att det kommer vara en väldigt mycket högre slitage på de ytorna, och de kommer kräva mer av dem. De kommer behöva vara mer multifunktionella. Nu nämnde ju Johan väldigt mycket rekreativa och ekosystemtjänster. Alltså många värden som vi får av en stor park som Pildammsparken. Men jag tror att i framtida grönstrukturer kommer behöva leverera många fler multifunktionella tjänster. Att det kommer vara, förutom rekreation och grönstruktur, liksom, alltså att bara må bra där, så kommer vi behöva ta hand om dagvatten, stoppa vind och sådana saker. Så det kommer vara en högre kvalitet på det kan inte bara vara grönt längre.
Vad krävs av grönområdena för att de ska klara att uppfylla alla de här målen?
Det är en bra fråga. De behöver vara resilienta, de behöver tåla morgondagens klimat, och de kommer också behöva tåla väldigt mycket mer utmaningar. Alltså de utmaningarna som växter ställs inför när de planteras i en urban stadsmiljö.
Mm. Vad tror du, Johan?
Ja, det görs ju absolut satsningar på nya områden och att man då bygger upp helt nya parker. Jag tänker Hylje är ju ett exempel där man faktiskt satsar mycket. Men jag tycker att vi behöver gå ifrån det här att man ska designa nytt, utan istället ta och jobba med det man har också. Att se till att man vid byggnationsprojekt har riktigt, riktigt bra planer för hur ska vi kunna bevara det som redan finns på platsen. Det blir så enkelt att man bara tänker att vi suddar ut allting och sen så gör vi någonting nytt fräscht, för det är kul och spännande. Men det finns ju oftast ett litet mini-ekosystem på platserna och att man kan behålla det. Bygger man på jordbruksmark, det är ju svårt där såklart. Men om man nu jobbar med förtätning och säger att vi måste göra det, ja, men bevara så mycket ni kan. Och också att man gör analys och säger, vad gör vi minst skada om vi nu behöver jobba med förtätning i det här området?
Mm. Malmö var, som vi har sagt, en av de första städerna som drabbades hårt av almsjukan, och så har man jobbat sedan dess intensivt med trädfrågan, att ha många olika träd som inte ska dö alla på en gång. Stockholm har fortfarande många almar och man tror helt enkelt att de flesta eller kanske alla kommer dö av de här almarna. Vad kan Stockholm lära sig av Malmö, Johan?
Ja, jag tänker, om man nu flyttar lite, så Malmö lärde ju sig också ifrån andra. Malmö var ju inte först som drabbades, så att där jobbade man med strategier för att kunna ta och sanera, att man tog ner träden snabbt, och på så sätt så minskade man spridningen. Och det tänker jag att det är någonting som Stockholm har med sig också nu och jobbar mycket hårt med också. Att se du träd som är angripna, då tar man snabbt åtgärden så att inte vi får den här dominoeffekten. Och det är ju någonting vi kommer ihåg från pandemin också, det här att vi skulle ta flattening the curve, att inte alla skulle drabbas samtidigt. Så Stockholm har ju lärt sig att jobba mycket aktivt med det. Sen är det också att man tar och jobbar med vaccination, så att man då tar och injicerar en annan svamp som tar almsjukans plats egentligen. Och det är någonting man måste göra hela tiden, det är inte någonting man bara kan släppa. Så att välja ut vissa individer eller vissa områden, bevara dem och sen så ett långsiktigt tänkande vad gäller artdiversitet. Mm.
Just almarna har ju en speciell plats i många stockholmares folksjäl efter almstriden i Kungsträdgården. Om man inte kan ha almar där i framtiden, vad går förlorat när en sån art plötsligt försvinner?
Ja, men alltså det är inte bara almen. Vi har häskastanjen också som har drabbats hårt utav sjukdomar, asken också. Det här är ju någonting som drabbar oss hårt just nu. Det här vår kulturhistoria, det här berättandet, asken med asatron, almarna som sa med almstriden, hela historien, att det förloras. Så att jag tänker att vi mister lite utav oss själva faktiskt.
Mm. Vad tänker du, Patrik, när vi förlorar våra svenska trädarter?
Alltså, det blir ju allt mycket viktigare att faktiskt se till att ha dem, men ha dem på de platserna där de mår som bäst och därför blir som mest motståndskraftiga. Just när det kommer till almen så kanske tåget redan har gått, men där har man faktiskt sett att det finns ju resistenta almar. Alltså almar som kanske inte är vår inhemska alm, men som kan fylla den rollen i alla fall vad gäller insektshabitat och så vidare. Så man kan jobba med almar från andra länder som är resistenta mot almsjukan. Men det är väldigt viktigt att vi liksom förstår staden, förstår platserna vi arbetar på och sedan då aldrig trivialiserar växtanvändandet. Utan ska vi ha askar, ska vi ha hästkastanjer, björkar eller vad det nu än ska vara, som är otroligt viktiga både för biologisk mångfald men också för kulturmiljön och också pedagogiken, så ska de vara på de platserna där de kan konkurrera som bäst och må som bäst.
Mm. Och om tåget har gått för almen, vilka svenska träd kan vi rädda och bevara och ändå ha kvar i stan på något sätt?
Ja, men staden är ju väldigt heterogen, så det handlar ju om att arbeta, alltså att våra parker, våra grönstrukturer, de som är mer, de miljöerna som är mer naturlika, att det är där vi har de svenska växterna, inte på de hårdgjorda, utmanande platserna där de inte vill växa helt enkelt. Så det handlar inte om att vi inte ska odla svenska växter, utan vi ska se till att de är där de trivs som bäst.
Mm. Säger Patrik Bellan, som är trädspecialist här i Malmö. Tack för att du var med. Tack också Johan Östberg, docent vid Sveriges lantbruksuniversitet. Ni har lyssnat på Förmiddag i P1 med mig, Jack Lantz. Producent idag var Maja Lagerkrans. Och alla program vi gjort och gör, de kan man lyssna på i appen Sveriges Radio Play. Man kan också skriva till oss. Adressen är då formiddagmed@sverigesradio.se. We'll be right back.
P2 Musikhistoria.
Jag satt hemma och spelade ett tv-spel.
Anna Bjärmqvist är 25 år, jobbar på en mediebyrå och frilansar som musikskribent.
Det är ett bilspel där man liksom man raceade runt och kraschade bilar och liksom flydde från polisen.
Och hon har älskat Bach sedan hon upptäckte hans musik som 15-åring.
Och i den här bilen så var det olika radiostationer som man lyssnade på. Och de spelade ju mest Guns N' Roses och Aerosmith och sån här rockmusik. Men spelade man då tillräckligt länge, vilket jag gjorde den här dagen, så började det spelas klassisk musik. Det byttes till en klassisk radiostation. Och det här kom jag ihåg så himla tydligt, för att det blev sån en kontrast. Och jag blev liksom hänförd av den här musiken. Så jag tog upp en sån här app som jag hade då, som man kan identifiera låtar man lyssnar på, och upptäckte att det var Bachs tredje orkestersvit som jag lyssnade på. Och jag vet den här exakta dagen för att jag då skapade en Spotify-lista som jag än idag har kvar. Så att det är därför jag vet att det var den 11 december 2012, då var jag 15 år.
P2 Musikhistoria. Lyssna när du vill i vår app Sveriges Radio Play.
20:05 har det så blivit dags för dagens ekopodden från igår, och det är Robin Olin som leder den.
Sara, har demokraterna försökt mörka hur skröplig och glömsk Biden var under tiden som president?
Alltså, den här boken, Original Sin, den försöker ju verkligen driva den tesen och bevisa det. Som argument mot det kan man ju säga att det här utspelade sig ju framför världens tv-kameror, president Bidens åldrande.
Det här är dagens eko med Robin Olin. Idag så kan Bidens hälsa spela Trump i händerna.
The 46th president of the United States, Joe Biden.
Det är den 27 juni 2024 i Atlanta, Georgia. Sittande president Joe Biden ska möta utmanaren Donald Trump i en tv-sänd presidentvalsdebatt. Allt ser ut som det brukar. CNNs logga blinkar. Trumps slips lyser republikanskt rött. Bidens demokratiskt blått. Men det är inte som vanligt. En av dem, Joe Biden, har stundvis svårt att få ur sig orden. Eller snarare att få orden att hänga ihop i begripliga meningar. Trump behöver egentligen inte göra så mycket. Det räcker med att skaka på huvudet. Och nu, ett år senare, kan Trump återigen kamma hem politiska poäng. När moderatorn den där kvällen, CNN-ankaret Jake Tapper, släppt en ny bok.
I wrote holy smokes. Now what I was thinking was holy f***. I mean it was just shocking.
I den tecknas en förödande bild av hur Bidens närmsta medarbetare under en längre tid försökt dölja hur illa ställt det verkligen var med presidenten.
New details about how much President Biden struggled at times to either recognize or remember the names of his own staff.
Gäst är Sara Stenholm, programledare på USA-podden.
Men Sara, jag tänker att vi börjar med att backa tillbaka till då när Joe Biden skulle väljas som president. Jag menar, går det att säga någonting om hur hans form verkade vara då?
Jag och Gina Lindberg, korrespondenten i Washington, vi var på plats för det här första primärvalet i Iowa som gick av stapeln då i början på februari. Där höll Joe Biden tal inför en fullsatt gympasal. Han pratade väldigt tyst, han pratade långsamt, han kom av sig. Men det fanns ju mycket att falla tillbaka på för honom som kandidat. I slutändan var det nog Joe Bidens oerhört långa erfarenhet. Jag menar, man ska ju inte sticka under stol med att han har suttit i Washington sedan tidigt 70-tal. Han har en enorm erfarenhet, han hade varit vicepresident under 8 år.
But first, Joe Biden has accepted the Democrats' nomination for president.
This is our moment. This is our mission.
Och ja, då ställs han ju alltså mot Donald Trump och blir demokraternas hopp om att ta tillbaka makten där 2020. Men hur framställs Biden och liksom hans då energi och hälsa och allt det där av Trump och konservativa medier i det där valet?
Ja, men han drogs ju med Trumps skällsord på honom då, Sleepy Joe.
Oh, Sleepy Joe. Well, he's running tomorrow. No, but could you imagine if I said just a small fraction of the mistakes he makes, which are unbelievable, every speech?
Det som ju hände den där våren, det var ju det här exceptionella läget med covid-pandemin. Trump, både politiskt och också strategiskt, struntade ju lite grann i pandemin och var ju ute och kampanjade ändå.
Hade massmöten.
Joe Biden drog sig ju tillbaka till sitt hus i Delaware. Och där satt han ju och höll kampanjmöten via Zoom och Teams i sin källare. Det här blev ju väldigt tydliga kontraster mot varandra.
Men ja, om vi går då till den här boken, Original Sin. När det gäller den här perioden du beskriver nu, när han kandiderar och faktiskt till slut vinner då presidentvalet 2020. Vad är det för bild som tecknas av honom då?
Ja, men det är delvis en ganska sorglig bild. Joe Biden är ju en person som har gått igenom fler traumatiska händelser, riktigt traumatiska händelser än de flesta av oss. På 70-talet så förlorade han ju sin hustru och sin lilla dotter i en bilolycka.
And their two sons badly injured when the Biden family car was broadsided by a truck at this intersection in Delaware.
Sen förlorar han ju Beau Biden, alltså hans på något sätt upphöjda och älskade son, den som han själv har sett som ska bli hans politiska arvtagare.
Good evening. The political world tonight is mourning the death of Beau Biden, the son of Vice President Joe Biden, who succumbed to brain cancer Saturday at the age of 46.
Beau Bidens död 2015 tog honom väldigt hårt, och i den här boken Original Sin så finns det många vittnesmål om att han hämtade sig aldrig efter det.
Mm-hmm. Och att det påverkar honom också i hans förmåga på något sätt då, eller?
Ja, att det gör att han åldras väldigt, väldigt snabbt.
As far back as 2019, a Biden that was fine and then a non-functioning Biden. And that from 2019 to 2024, the non-functioning Biden would rear his head increasingly.
Så, ja, om vi går över då till president Biden, presidentskapet där, så har i alla fall jag intrycket av att det börjar pratas ganska mycket, och inte bara då av konservativa medier, om hans hälsa och åldrande och sådär. Eller vad finns det för exempel på det där?
Alltså redan första året, 2021, när han har tillträtt som president, så ramlar han ju i trappan på Air Force One.
President Biden trips, not once, not twice, but 3 times as he tries to climb the stairs to Air Force One today. He brushes off his pant leg and continues on.
Det här gör han ju sen upprepade gånger tills de sätter fram en kortare trappa så han kan gå in lite lägre ner i planet. Uh-huh. Några av de mest anmärkningsvärda felsägningar som tillskrivs Joe Biden under den här tiden är ju dels när han blandar ihop Macron och Mitterrand och säger dessutom att Mitterrand är från Tyskland.
And I sat down and I said America's back. And Mitterrand from Germany, I mean from France looked at me and said said you know what, why, how long you back for?
Och Mitterrand är ju då den franska ledaren som har varit död i 30 år.
Två franska presidenter visserligen, men i helt olika tider.
Ja, sen det som får väldigt mycket uppmärksamhet är ju den här cykelolyckan, eller när han ramlar på cykeln. Det här är ju sommaren 2022, då har han varit president i 1,5 år knappt. Det här är ju mumma för tv-kamerorna. Det här kan man ju köra om och om igen. Man kan musiklägga, man kan köra i slow motion.
Oh god. Is that the president of the United States?
Yeah.
Alltså, det här är en bild av en president som inte kan cykla.
Men om vi går då till den här boken igen, som vad jag förstår har rätt många källor också på insidan. Alltså, hur låter det bland dem då i det här läget? Alltså det som inte sägs utåt när det gäller hur man ska hantera det här ramlandet och ihoplandandet av olika namn och sådär.
Ja, men den här boken talar om någonting som de kallar politbyrån, som är 5 personer. Och det de gör enligt den här boken, det är ju då att de skyddar Biden genom att låta honom ha oerhört kort arbetsdagar.
Mm-hmm.
Alltså det här är världens mäktigaste man som jobbar mellan 4 och 6 timmar om dagen. Han kan inte ha några evenemang sent på kvällen, han kan inte ha några arbetsuppgifter tidigt på morgonen. Sen är det ju också så att enligt den här boken så håller den här lilla gruppen Biden väldigt tätt in till sig själva, och de låter ingen annan få tillträde till honom. Så att hans egna ministrar, hans egna partikollegor, de får nästan aldrig träffa honom.
Mm-hmm.
Och det kan man ju tycka är ett ganska stort problem för en president.
Så om vi går in då på ett nytt valår, 2024, där ju Joe Biden trots allt detta lyckas bli demokraternas kandidat igen för att ställa upp då i valet och kunna fortsätta 4 år till som president. Alltså, enligt källorna i den här boken, hur resonerar de här människorna runt honom kring det? Att han faktiskt då ska vara den de puttar fram igen här?
Deras främsta argument, det är att Joe Biden har slagit Donald Trump.
Mm-hmm.
Och det är egentligen deras enda argument. Det är därför Joe Biden är kandidaten. Trots att opinionsmätning efter opinionsmätning visar att väljarna, och framförallt de demokratiska väljarna, vill inte ha Joe Biden. De kan ha respekt för hans politik, men de tycker att han är för gammal.
A whopping 77% of Americans think President Biden is too old to be an effective leader if re-elected. That includes 89% of Republicans and 69% of Democrats.
Så jag tar oss igenom vad det är som händer där under våren och sommaren.
Det som alla kan se är ju hur det blir mer och mer snubblande, stapplande. Hans blick fryser när han står inför TV-kamera, att han inte riktigt vet vad det är han ska säga.
After widespread claims on the right that he needed to lead President Biden off stage after Biden appeared to freeze up at the end of a weekend fundraiser in LA.
Sen kommer det som väl har blivit mest omtalat i den här boken, och det är ju hans möte med George Clooney.
Mm-hmm.
Superstjärnan,
ja, snyggingen,
George Clooney, en av världens mest berömda män. Och också en gammal vän till Joe Biden.
Mm-hmm.
Sommaren 2024 ska George Clooney och Julia Roberts hålla en insamlingsgala till Joe Biden. Alltså, mm-hmm, man ska samla in pengar. Det är Hollywoods och demokraternas alla rikingar som ska komma dit. När Joe Biden kommer så ska han hälsa på George Clooney, och han vet inte vem han är.
Han känner inte igen
honom. Han känner inte igen honom. Och hans medarbetare säger, det är George.
You know George. George Clooney.
Ja, då stirrar Joe Biden med en tom blick.
George who, liksom.
Ja, mm-hmm. Och sen, jaha, det är George Clooney. Okej.
Okay. And it wasn't just Clooney who was alarmed, so was President Obama. So were other donors behind the scenes.
Och det här gör något med George Clooney, demokraten.
Mm-hmm.
Han ser, det här kommer inte gå vägen.
It was a civic duty when I saw people on my side of the street not telling the truth, I thought that was time to...
Are people still mad at you for that?
Some people, sure.
Till slut skriver han då sin debattartikel i New York Times att Joe Biden är inte den kandidat vi behöver. Jag älskar dig, Joe, men du måste kliva åt sidan.
Actor Michael Douglas came forward saying the same thing. Michael Moore, John Stewart, all these sort of heavy hitter Hollywood entertainment types calling for the president to drop out for re-election.
Det som har hänt också, och det är väl själva crescendot på nedgången för Joe Biden, det är ju debatten mot Donald Trump i juni 2024 alltså.
Making sure that we're able to make every single solitary person eligible for what I've been able to do with the with the COVID, excuse me, with dealing with everything we have to do with look, if we finally beat Medicare.
Då blir det ju tydligt för de amerikanska väljarna och för hela världens tv-tittare att Joe Biden är inte i form att ställa upp i ett presidentval. Och den enda som inte förstår det efter den här debatten är Joe Biden själv. Det finns en scen i den här boken när det finns ju 100 senatorer i senaten och 51 av dem rösta med demokraterna, så demokraterna har ju majoritet. De här har ett möte för att ta reda på hur många som fortfarande stöder Joe Biden. Det här är under sommaren då. Det är bara 5 som gör det.
5
Alltså
stycken.
Inte ens en tiondel vill att Joe Biden ska vara deras presidentkandidat. Det här framförs. Joe Biden bryr sig inte om det.
Mm.
Till slut så, han är på resa. Han blir sjuk. Det är covid. Han kliver upp på den här trappan, åker hem med sitt Air Force One till sitt hus i Delaware. Det är en oerhört skröplig man vi ser. Han går jättedåligt, han ser jättegammal ut. Och på söndagen så kommer ju beskedet att Joe Biden faktiskt kastar in handduken.
I samband med att CNN-ankaret Jake Tapper och medförfattaren Alex Thompson släpper boken Original Sin i mitten av maj så gästar de i stort sett varje stort tv-program i USA.
I heard what I'm sure you heard, what I'm sure Alex heard, which is he's fine, he's fine, he's fine. He's 81, of course, he's elderly, but he's great. Behind, you know, his decision making solid, he's great in meetings, blah blah blah.
Tapper är delvis självkritisk för att han i sin egen rapportering tidigare missade att belysa vilket skick Biden verkligen var i under sitt presidentskap.
I didn't believe them, but I didn't have any evidence to report that they were lying.
Sen, kort efter boksläppet, kommer beskedet att Joe Biden lider av en allvarlig form av prostatacancer som spridit sig till skelettet.
His office is calling a more aggressive form of the disease. The former president is currently reviewing multiple treatment options while he is resting in Wilmington, Delaware with his family.
Så Sara, det här cancerbeskedet som på något sätt kommer mitt i allt det här. Alltså, vad betyder det för den här pågående diskussionen om Bidens hälsa och vem som egentligen visste vad?
I det korta perspektivet så betyder det ganska mycket. För att det är ju rent mänskligt svårt att slå mot en människa som har fått en så allvarlig diagnos. Det är klart att människor tona ner sin kritik lite.
Mm.
I det långa perspektivet så tror jag inte att det här kommer spela någon roll. Det här är en förtroendekris för det demokratiska partiet, hur det gick till under Joe Bidens 4 år som president.
Men jag menar, i den här boken och i debatten nu finns ju också den här anklagelsen om någon slags mörkläggning runt Joe Biden av hans medarbetare. Vad svarar de på det?
De förnekar ju att det var en mörkläggning och i slutändan kanske det inte är så intressant huruvida det här var en medveten mörkläggning eller inte. Det kanske räcker räcker med att slutsatsen är det togs inte på allvar. Mm-hmm. I vilket dåligt skick Joe Biden var. Partiet var inte proaktiva här.
Och i förlängningen, vad betyder allt det här då för demokraterna och deras förmåga att kunna utmana Trump och republikanerna?
Demokraterna måste nog ha en allvarlig diskussion om hur de ska hantera den här kritiken, den här boken, det som ägde rum de här 4 åren under Joe Bidens presidentskap. För de ska ju komma fram med en presidentkandidat som ska stå mot någon republikan. Och vem ska det då vara? Kan det vara Kamala Harris som var så nära Joe Biden? Borde inte hon ha vetat hur illa ställt det var? Kan det vara Pete Buttigieg som var transportminister och ändå satt i Bidens regering? Kan det vara en guvernör som ändå hade upprepade möten om än färre än det brukar vara med en president? Men kan det vara en guvernör som ändå är så högt uppe i toppen under Bidens år?
Det blir ganska många som på något sätt kan misstänkliggöras här. Som
i princip har haft med honom alla kandidater kan misstänkliggöras.
Och om vi pratar om Donald Trump då, som du sa, jag menar redan från början satte det här epitetet Sleepy Joe på Biden. Kan man säga någonstans då att Trump fick rätt här i slutändan, om man ska lita på vad som står i den här boken i alla fall?
På ett sätt kan man säga det. På ett sätt, till Bidens försvar, kan man säga att han var en president som drev igenom mycket, mycket, mycket politik. Mm-hmm. Men Trump kan nog absolut tolka detta som att han fick rätt.
Tack så mycket, Sara.
Tack, Robin.
Programledare var Robin Olin. Gäst, Sara Stenholm. Producerade gjorde Lova Nyqvist-Sköld, Carmen Kodja och Hedvig Holgersson.
Tid nu för nyheter här i P1. Klockan är 5.
Dags för Ekot. I Indikator Opinions mätning för maj så är Centerpartiet vinnaren samtidigt som Moderaterna rasar. Per Ole Skog Tryggvason är opinionschef på Indikator.
Moderaterna, de tappar rejält i månadsmätning. Och man ska säga att de låg ganska högt förra månaden med en medial dagordning som fokuserade mycket på ekonomin och internationella frågor. Och nu har fokus istället kommit på de säkerhetsproblem som har kommit med den nationella säkerhetsrådgivaren.
Moderaterna går ner med 3,7 procentenheter jämfört med förra mätningen. Landar nu alltså på drygt 17%. Martin Borgs är partiets biträdande partisekreterare.
Enskilda mätningar är lite som vårvädret. Förra gången gick vi upp, nu går vi ner. Men vi ser faktiskt att vi ökar i andra mätningar också.
Majmätningens vinnare är Centerpartiet som ökar från 4,1 till 5,8%. Väljarstödet för de andra partierna varierar bara marginellt och ingen förändring är statistiskt säkerställd. Gapet mellan blocken är det största på länge. Det skiljer hela 11,7 procentenheter mellan regeringen som ligger under och de rödgröna.
Reporter Ivan Garcia. I Skellefteå har Northvolts konkurs lämnat tydliga spår på bostadsmarknaden. Antalet objekt som är till salu just nu är dubbelt så många som normalt och kvadratmeterpriset på bostadsrätter har minskat med drygt 13% på ett år enligt svensk mäklarstatistik. Samma siffra för hela landet är en ökning med nära 3%. Irlands regering tänker lägga fram ett lagförslag till parlamentet om att förbjuda all handel med israeliska bosättare på Västbanken. Bosättningarna anses olagliga enligt internationell lag och nu förbereds ytterligare ett steg av Irland som varit en av de största kritikerna i EU mot Israels krigföring i Gaza. Här slutar Ekot klockan 5 med Henrik Berglind Delin.
P1, Sveriges Radio.
Där vi kan konstatera att klockan är 5:02 på morgonen den 28 maj. Det är onsdag. Och vi ska få en återutsändning av Vetenskapsradion från gårdagen nu. Det här programmet är signerat Ylva Karlqvist Warnborg.
There's many moments when I wake up and look outside and I think to myself, how in the world did I end up in Sweden?
När universitetsvärlden i USA står under stor politisk press hoppas omvärlden och Sverige kunna rekrytera amerikanska toppforskare.
Det finns ju många ställen att välja på i Europa. Och varför de skulle välja just Sverige, det måste vi ju fundera på.
Det finns väldigt mycket ranking, till exempel på akademisk frihet, där Sverige ligger väldigt långt ner.
Men akademisk frihet som lämnar mycket att önska och mycket lägre löner. Hur attraktivt är Sverige för amerikanska forskare som vill lämna USA? Det här är Vetenskapsradion i Sveriges Radio P1. Jag heter Ylva Karlqvist Warnborg.
How jet-lagged are you right now?
Extremely.
Professor Susan Dynarski från Harvard sitter uppkrupen i en svart fåtölj i ett rum på Handelshögskolan i Stockholm. Hon vilar lite i en paus mellan föreläsning och möte för att komma ikapp efter resan mellan tidszonerna.
I had a cappuccino at lunch, but I just gave my seminar, so that always is exhausting, pleasingly exhausted.
Susan Dynarskis forskning och undervisning handlar om att förstå och försöka minska ojämlikhet inom utbildningssystemet i USA.
It's certainly true that research in general in the United States is under attack, and one of the first agencies that Musk went after was the Department of Education.
Utbildningsdepartementet som finansierat stora delar av mitt arbetsliv var ju ett av de första målen för Trumps och Musks nedskärningar. Och många jag arbetat med är utan arbete nu, säger Susan Dynarski.
I don't think the US is going to be number one in the world in terms of university education, in terms of research again for a long while, if ever.
Hon har redan kommit till punkten där hon är tveksam om USA någonsin kommer tillbaka som ledande forskningsnation i världen. En position som byggts upp allt sedan framstående forskare under andra världskriget tvingades fly undan nazisterna och hamnade i USA.
That combined with the public investment in science turned the US research world into just a juggernaut of successful research, you know, improvements in health, improvements in technology.
En enorm kraft för utveckling och förbättringar har följt på allt inflöde av stora talanger, kombinerat med det amerikanska samhällets tidigare stora satsningar på forskning och vetenskap, säger Susan Dynarski. Nu är hon helt förbluffad över hur snabbt det här kan förstöras.
It has been stunning to me how quickly that can be destroyed.
I really feel that the Trump administration's actions are in line with a broader effort to expand his power.
We're going to cut off their funding. We're going to take criminal activity against those.
Nu är det öppen strid och upptrappad strid mellan Harvards ledning och president Trump.
Because I think Harvard's a disgrace. I think what they did was a disgrace. They're obviously anti-Semitic.
Klipp ur Sveriges Radios rapportering om skeendet i USA som hela världen följer. Där Trump-administrationen kommer med förbud och begränsningar och kräver lydnad och efterlevnad för att inte ekonomiskt stöd ska dras in och skatter tillkomma för universiteten. Susan Dynarskis arbetsgivare, det privata och topprankade universitetet Harvard, står i frontlinjen för motståndet och har vägrat underkasta sig. Trump har fryst allt statligt stöd till Harvard och Harvard har stämt Trump-administrationen.
I go to protests, I raise my voice, I'm active on social media, I do interviews.
Jag gör vad jag kan, deltar i demonstrationer, höjer min röst, är aktiv på sociala medier och ställer upp på intervjuer. Och jag fortsätter att undervisa mina studenter, säger Susan Dynarski.
Everyone needs to do what they can if we want to save our democracy.
Detta är den kärva bakgrunden till att många universitet i världen nu ser möjligheten att locka till sig amerikanska toppforskare som inte längre ser en framtid i USA. Till exempel ser Karolinska institutets prorektor, professor Martin Bergö, att nu är en tid att ta vara på.
Framförallt så tänker vi på Karolinska institutet att vi har mycket starkt lärosätt och universitet. Vi är i en region som växer så det knakar, en life science hub i Sverige där vi har hundratals företag på campus. Närheten till ett av världens bästa sjukhus som är kopplat till forskning på Karolinska institutet. Så det tror vi är en faktor som kan spela in.
Martin Berger säger att Sverige har flera tongivande politiker som verkligen brinner för att förbättra förutsättningarna för svensk hälso- och sjukvård och forskning och vår attraktionskraft. Och att det finns flera pågående initiativ i rätt riktning. Och, tillägger Martin Berger, Sverige är fantastiskt. Men...
Man har pratat mycket om att vi ska rekrytera hit hopptalanger här, seniora forskare som har lång erfarenhet. De som man pratar om när man pratar om amerikanska duktiga forskare. Jag tror inte att det är så enkelt för dem att flytta, och jag tror många av dem kommer att tänka att vi ska sitta still i båten. Alla länder i Europa står ju på tårna nu med dörrarna öppna och har tagit fram finansiering för att få hit folk. Så att det finns ju många ställen att välja på i Europa. Och varför de skulle välja just Sverige, det måste vi ju titta oss i spegeln för och fundera på.
Ja, varför skulle lovande unga eller seniora och välmeriterade amerikanska forskare välja just Sverige i konkurrens med så många andra länder? Det undrar också Carl Wennberg, professor i företagsekonomi på Handelshögskolan i Stockholm. Han säger att Sverige inte står högst på listan över länder som amerikanska forskare överväger att flytta till nu.
Det vet vi att det inte gör. Det finns väldigt mycket ranking, till exempel på akademisk frihet, där Sverige ligger väldigt långt ner. Det finns också ranking på var finns det mycket resurser och välrenommé och starka lärosäten. Akademiker vill ju egentligen ha väldigt bra studenter, väldigt bra kollegor och labb eller bibliotek eller liksom material man behöver att forska med. Då är Schweiz och Storbritannien fortfarande väldigt, väldigt bra. Och det är nog det generellt sett många tänker på när man tänker då på att flytta till Europa. Tänker man på de länderna. Sen så kan man vara i så här litet fält då där man vet att nej, men just i mitt fält då är Göteborg specifikt framstående. Just för att de råkar vara det. Och då har ju Göteborg kanske en möjlighet att rekrytera inom det fältet. För att de är speciellt framstående och har de här nätverken. Men att Sverige generellt skulle vara i en bra position, det vet vi att det är vi inte.
Vetenskapsrådet har utlyst bidrag på 2 miljoner kronor för att rekrytera utomeuropeiska forskare. Vällovligt, men en summa som egentligen inte spelar någon roll, menar Carl Wennberg. Här krävs istället långsiktigt tänkande.